Helena ringde mig under mitt, eller jag ringde henne, jag minns inte vem det var som ringde vem, under mitt besök i Indien i alla fall, och berättade då att hon hade förberett en predikan med titeln Vem skulle du säga att Gud är? Och så sa hon, nu får du fortsätta och gå vidare om Jesus och den heliga ande, och det gör jag gärna. Som Helena också nämnde, förra söndagen så har ju Sverige förändrats väldigt, väldigt mycket. Och därför behöver vi kanske, du och jag, lite mer kunskap om när vi ska faktiskt presentera vem är Gud, vem är Jesus, vem är den heliga ande. Å ena sidan så kan man ju säga att Sverige har sekulariserats allt mer. Och det är väldigt många som tappar tron på både Gud och kyrka. Jag läser just nu en bok som heter Det gudlösa folket. Av en som heter David Tufjell. Och han säger bland annat så här i den boken, att väldigt många upplevde pinsamt att vara kristen i skolan och på sin arbetsplats. Så säger han. Väldigt många. Han är inte kristen själv. Man säger, jag har märkt det. Väldigt många kristna idag upplever det pinsamt att vara kristen. Och kanske det kan vara en anledning att du och jag inte är riktigt trygga i att förklara vad vi tror på och varför vi tror. Det är ena sidan, den här sekulariseringsprocessen som vi ser i vårt land. Och andra sidan så har vi ju nu den här absolut unika situationen med flyktingar som väller in i vårt land, och de har en medveten tro. För dem är tron en självklarhet. Och för dem är det absolut inte pinsamt att prata om Gud, utan de är väldigt nyfikna på vad du och jag tror på. Så den här söndagen ska vi ställa frågan, vem skulle du säga att Jesus är? Eller vem är han för dig? Och jag är säker på att vi skulle svara olika, åtminstone på den andra delen av frågan. Vem är han för dig? Beroende på ålder och erfarenhet och situation. Jag minns när jag var liten. Ni vet, barn tar ju det hela väldigt konkret. Och jag kom att tänka på det nu när vi åkte i Indien till en plats som heter Danora. När jag var liten så fanns det inga vägar. Då körde man över de öppna fälten. Och när det var regntid så hände det både nu och då att man fastnade, även om man hade fyrhjulsdrift på den här gamla militärjipen som pappa hade. Och det minns jag en gång när vi fastnade där. Och vi kom inte loss. Så sa jag, pappa, hade Jesus suttit i ratten, då hade vi inte kört fast. Det var en tröst för honom. Ja, vi kanske har lite olika uppfattningar. Men jag tänkte vi skulle ta med oss lite grann, och sen när du går ut så får du med dig också lite anteckningar om det här. Vem är Jesus? Och tittar vi först här så kan vi säga så här. Jesus, han är den som har visat oss vem och hurdan Gud är. Jag tror att en av de viktigaste verserna i hela Nya Testamentet, det var den som Marianne läste här inledningsvis i den så kallade Johannesprologen. Och lyssnar du vad hon läste där i sista versen? Ingen har någonsin sett Gud, Johannes 1:18. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Nu står det litet g i Bibel 2000. Det ska naturligtvis vara ett stort G. Alla andra översättningar utom Bibel 2000 och Jehovas vittnens Bibel har stort G i Johannes 1:18. Själv Gud, annars vore det avgudadyrkan om det vore Gud med litet G. Jesus, själv Gud och alltid nära fadern, han har visat honom. Därför att fram till dess så var Gud osynlig. I alla Moseboken 33:20 så står det så här: ingen kan se Gud och leva. Ingen kan se Gud och leva. Moses fick se honom på ryggen. Men ingen kunde se Gud. Sen säger ju Paulus visserligen då att Guds osynliga egenskaper, de är synliga i hans verk. Alltså i skapelsen är de alltid synliga, men Gud själv har ingen sett. Gud är ande, som Helena också nämnde när hon talade om Gud fadern. Och i Gamla testamentet då såg man fram emot att Messias skulle komma, han som skulle uppenbara Gud. Och så kom han när tiden är inne. Och så läser vi i Hebreerbrevets 1:1-2. Det är viktiga verser där när man talar om Jesus och vem han är. Många gånger, på många sätt, talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid den här tidens slut, har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting. Liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds väsen, ja, det läser vi, det kommer vi till i nästa punkt. Men Gud har talat till oss slutgiltigt genom sin son. Gud har talat till oss slutgiltigt genom Jesus. Och det var därför som Jesus kunde säga i Johannes 14 och vers 6: jag är vägen och sanningen och livet. Det är jag som har visat vem Gud är. Det finns ingen annan som likt Jesus har visat oss det. Visat oss Guds ansikte. Och då kan man ju fundera på, vad var det då för något speciellt som Gud uppenbarade, som Jesus uppenbarade om Gud? Och då finns det en annan vers, om ni lyssnade noga till vad Marianne läste inledningsvis. Vad sa hon och vad läste hon i slutet där i Johannes 1 och vers 17? Genom Mose blev lagen given, men nåden och sanningen har kommit och blivit synlig genom Jesus. Nåden och sanningen, det var det som var det unika när Jesus kom. Låt oss bara ta ett exempel. Man var samlade precis som vi är samlade här i templet. Och så plötsligt så öppnas dörren och så inkommer en samling arga män släpandes på en kvinna. De släpar henne med sig i dammet och de slänger ner henne framför Jesus och hans lärjungar. Och så pekar de på henne med sina arga ögon och säger: vad säger du? Den här kvinnan har vi ertappat med äktenskapsbrott. Lagen säger tydligt att hon ska stenas. Vad säger du? Och så böjer sig Jesus ner och skriver i sanden, lugnt och stilla. Medan de här laglärarna och fariseerna blir ännu mer uppretade. Okej, vad säger du? Och Jesus tittar lugnt och stilla upp och säger: den av er som är utan synd kan börja och kasta den första stenen. Och där står de med sina stenar i händerna, redo att stena den här kvinnan. Och så läser vi, och släpper stenen en efter en och går ut. Och till slut är bara Jesus kvar med kvinnan. Och han frågar: kvinna, var det ingen som dömde dig? Nej, ingen, säger hon. Och så säger Jesus: inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Där har du nåden, men där har du också sanningen. Jesus visste allt om henne, och det visar han flera gånger senare. Han visste allt om människorna. Nåden kom först, men sen också gå och synda inte mer. Nåden och sanningen har kommit genom Jesus. Och gång på gång, om du läser Johannes evangeliet, så kan du se just det här temat: nåden och sanningen, nåden och sanningen. Han pekar på Gud som den som hela tiden väntar på att förlorade söner och döttrar ska komma hem. Jesus är den som har visat oss slutgiltigt hurdan Gud är. Och därför ska vi inte söka efter hurdan Gud är i första hand i Gamla testamentet. Det är vad man kallar en progressiv uppenbarelse. Vi ser bit för bit av vem Gud är. Utan fullheten av vem Gud är, det visar han i Jesus. Hurdan är Gud? Se på Jesus. Där har Gud fått ett ansikte så tydligt och så klart för dig och mig. Vem är han då? Och Jesus säger själv att han är Gud. Och allt som vittnar om honom, det talar samma språk. Jesus är själv Gud från evighet till evighet. Om vi återvänder till Johannesprologen som vi läste här inledningsvis. Om du lyssnar till vers 1. Vad var det? Det stod där. I begynnelsen var ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det finns liksom inga otydligheter. Johannes är så tydlig. Han är absolut rakt på sak. Jesus, han var ordet. Han var liksom den som förklarade Gud. Precis som ordet förklarar vad som är en människa. Men han var också Gud. Och i Hebreerbrevets första kapitel, så när vi fortsätter där som sagt i vers 3, så står det några väldigt, väldigt viktiga saker där också om Jesus som Gud. Och det här är verser du kan ta fram när någon frågar dig, vem var Jesus? Han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Utstrålningen av Guds härlighet. En avbild av hans väsen. Ordet avbild på grekiska, det är ganska intressant. Det är karaktär. Det är därifrån vi har fått vårt ord karaktär. Karaktär betyder alltså avbild. En exakt återgivning av Guds personlighet. Det är Jesus. Med andra ord, hurdan är Gud? Se på Jesus, lär känna honom. Sådan är Gud. En exakt återgivning av vem Gud är. Och därför så säger också Bibeln att vi ska tillbe Jesus, vi ska tillbe sonen precis som vi tillber fadern. Lärjungarna faller på knä i tillbedjan inför Jesus. Och Jesus säger inte, nej, 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 ni ska inte tillbe mig. Jehovas vittnen gör ju mycket av det här att Jesus är bara en Gud. Och att det är fadern som är Gud, inte Jesus. Men Jesus tar emot tillbedjan. Och vore han inte Gud, då skulle han acceptera avgudadyrkan. Det gör han inte. Han tar emot tillbedjan. Och Bibeln säger att varje knä ska böjas. Att varje tunga ska bekänna att Jesus är Herre. Och när det står Herre här, Kyrios, så är det precis motsvarigheten till hebreiska Yahweh som Helena talade om tidigare. Jesus är Herre. Jesus är Yahweh. Det mest heliga ordet som ingen jude egentligen fick uttala. Alla ska böja sina knän inför honom. Och alla ska ära sonen. Precis som de ära fadern, säger Jesus i Johannes 5:23. Samma ära, samma tillbedjan som fadern får. Samma tillbedjan ska sonen få. Ingen tvekan. Jesus är Gud. Från evighet till evighet. Men sen har vi ju också detta stora då. Att Jesus blev människa. Och sen dess är han för alltid människosonen. Inte bara att han är Gud från evighet, utan det här unika som hände för drygt 2000 år sedan. Sen dess är Jesus fullt ut människa också. Och det är det här som är evangeliet, att Gud som var så långt borta har kommit nära, Immanuel, Gud med oss, en av oss. Han blev en snickarson som vandrade på dammiga vägar. Han blev törstig, han blev hungrig, han blev trött, han blev ledsen, han grät till och med. Han var förtvivlad över människor och deras otro. Han var uppgiven ibland, han suckade, står det. Han blev arg också, ser vi ju templet till exempel. Han var en människa fullt ut, inte någon fantom, utan fullt ut människa. Jesaja säger till och med, Jesaja 53:3, 700 drygt år tidigare, han var en plågad man, en smärtornas man, van vid sjukdom. Och riktigt vad det där betyder, det vet vi inte. Var han van vid att människor, sjuka människor kom till honom? Eller drabbades han till och med av sjukdom? Precis som en vanlig människa som kom in under syndens villkor i den här världen. Jesus fullt ut människa. Och det är ju det här som vi ser också i Filipperbrevet 2, han kom, han antog en tjänares skepnad när han kom och blev en av oss. Och det här har väldigt många religioner svårt för. Hur kan Gud, allting skapare, han som bor i ett ljus dit ingen kan komma, hur kan han som är så ren att allt dödligt skulle förintas om det kom nära honom, hur kan en sådan Gud bli människa? Det här är den stora stötestenen inom islam till exempel. En jättestor stötesten. Alltså det är nästan hädelse att säga att Gud har blivit människa. Hur kan Gud som är så ren, hur kan han komma hit ner? Bort det, säger muslimerna. Det får inte ske. Och ändå för oss är det det mest fantastiska evangeliet, eller hur? Och vi har svaret, till så högt älskade Gud världen. Det är den enda svaret till oss. Han älskar oss så oerhört mycket att han som bodde i ett ljus ingen kunde komma, kom hit ner och blev en av oss. Han tog på sig människans gestalt. Så högt älskade han. Och sen dess så har Jesus använt ordet människosonen om sig själv. Det, om du läser evangelierna, så kanske det är ett av de ord Jesus använde oftast. Om du läser det. Människosonen. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Han älskar att kalla sig människosonen. Det är han allt sedan han kom hit ner till jorden och kommer alltid att förbli. Människosonen betecknar Jesus som människa, men också ett tydligt anspråk på gudomlighet. Därför att till slut då, när han ställs inför stora rådet och de säger, vem är du? Säg så vi vet. Så säger han, ja, jag är människosonen. Och ni ska få se människosonen komma på himlens skya och sitta på maktens högra sida. För de var det tydligt uttryck för att Jesus sa, jag är Gud. Och de rev sönder sina kläder. Han har hädat. Han gjorde anspråk på det som Daniel säger i sin profetia om människosonen. Det blev för mycket för de judiska ledarna. Så människosonen är både en beteckning på Jesus som hel och hållen människa, men också ett gudomligt anspråk. Han är för evigt människosonen. Allt sedan han kom hit ner till jorden. Men sen hör ni, det är ju här genom sin död och uppståndelse som Jesus har visat det allra tydligaste. Han är frälsaren, räddaren och han är Herre. Och det här är de två händelser som kanske tydligast förklarar för oss vem Jesus är. Korset som pekar på Jesus som Guds lam som tar bort världens synd. Precis som Johannes döparen sa om honom. Fram till dess hade man offrat år efter år på nytt och på nytt igen för medvetna och omedvetna synder. Det blev aldrig nog. Och tyvärr idag så fortsätter man offra, muslimerna offra varje år på deras försoningsdag. Hinduerna offrar, det är så många offer. Men Bibeln säger, här är det slutgiltiga offret. Guds lam som offrar sig själv en gång för alla. Det behövs inget mer offer. Och Hebreerbrevets tydliga fokus är detta. Det som kommer fram i Hebreerbrevets 9 och i vers 26. Där det står så här. Nu har han trätt fram en gång för alla för att vid tidens slut utplåna synden genom att offra sig själv. Jesus har offrats en gång för alla. Det behövs inget mer offer. Han har brutit genom sin död den makt Satan hade över oss människor alltid från syndafallet. Han har köpt oss fria genom sitt blod. Hörrni, det här är fantastiskt. Alltså vi har växt upp med det. Vi har hört det från söndagsskolan. Och vi tycker inte att, ja men vadå? Hörrni, det är oerhört. Det här är det glada budskapet som du och jag kan ta ut till människor. Både i sekulariserade svenska men också alla dessa som kommer hit från andra länder. Och inte minst ifrån islam. Ett enda offer. Det slutgiltiga. Jesus har gjort det som ingen annan kunde göra. Han har öppnat vägen till Gud. Han är räddaren. Frälsaren. Kanske det allra vackraste namnet som Jesus har. Världens frälsare. Och det andra då, den tomma graven. Som vittnar om att Jesus inte bara har besegrat synden utan också döden som var konsekvensen av synden. Och Paulus säger faktiskt att den tomma graven är det slutgiltiga beviset på den kristna tron. Det slutgiltiga beviset på den kristna tron. Han ägnar ett helt kapitel åt uppståndelsen i 1 Kor 15. Där han säger att om Jesus inte har uppstått, då är din och min tro tom. Då var det helt förgäves att vi kom till tro. Då vore det lika bra att vi gav upp allihop. Låt oss äta och dricka. För att imorgon ska vi dö, säger Paulus. Om inte Jesus har uppstått. Så han liksom satsar allt på ett kort. Antingen har Jesus uppstått kroppsligen på tredje dagen. Annars är din och min tro förgäves. Idag hör ni förnekas ofta Jesu kroppsliga uppståndelse. Till och med bland teologer inom Svenska kyrkan. Till och med högt upp. Så säger man, det är inte så viktigt. Det är bara, det är en trosfråga. Om du och jag tror, det räcker. Men Paulus säger, nej, det räcker inte. Om han faktiskt inte hade stått upp på tredje dagen, då är ni ännu kvar i era synder. Då är all din tro förgäves. Så uppståndelsen, det är liksom det slutliga beviset för att evangeliet är trovärdigt. Att Jesus, det han gjorde på korset, det räcker. Han har besegrat allt. Han har besegrat Satan själv. Han har besegrat självaste döden. Och därför så sa Petrus på pingstdagen, när han predikade för över 3000 personer, som må nu hela Israel var förvissat om. Fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst. Och det var det som gjorde att de blev överbevisade och mer än 3000 kom till tro på en enda dag. Den tomma graven, den ger dig och mig frimodighet. Jesus har inte bara vunnit seger över synden utan också över döden. Och det här är någonting som vi frimodigt ska berätta om, hörni, och tala om för andra. Sista punkten här. Vem skulle du säga att Jesus är? Jo, men Jesus ska också komma tillbaka, säger Bibeln, som både domare och kung för att regera i all evighet. Naturligtvis ska han komma tillbaka för att hämta hem sin församling. Den som han kallar sin brud, till en fest utan dess like. Men han kommer också tillbaka som domare. En dag, står det i Bibeln, ska Jesus döma alla folk. Matteus 25, Uppenbarelsebokens 20 ska det vara det, 1-15. Han ska döma alla folk. Han som kom som frälsare, han ska komma som domare. Det där kanske vi inte talar om så ofta. Kanske ett allvarsord vi glömmer när vi talar om Jesus. För samtidigt som han kom som räddaren, så ska han komma som domaren. Jag tycker det är en tröst. En oerhörd tröst. Att han som älskat oss med en så oändlig kärlek, han som känner varje hjärta bättre än någon annan, det är han som ska döma. Ingen annan. Vilken tröst. Han ska döma. Han som vet och känner varje hjärta. Han säger själv i Johannes 5:22, Fadern har överlåtit all dom åt sonen. All dom. Han är den som ska döma levande och döda. Till slut. Och efter att han har gjort det, så ska han till slut sätta sig på högra sidan av Guds tron och ska regera som kungars kung och som herras herre. Som den rättvise kungen på den här jorden. Som längtar efter rättvisa. Inte längre några grusade förhoppningar. Inga svikna vallöften. Äntligen blir det frid och fred. Äntligen är mörker och död borta för alltid. Äntligen kommer hela jorden bli återställd till den fulla skönhet som Gud hade velat från början. Hörrni, visst ser vi fram emot det. Visst ser vi fram emot det. Det ska bli fantastiskt. För 2 veckor sedan så hade Kjell Larsson och jag ett seminarium för 230 pastorer i ett område i Indien där väckelsen går fram som en löpeld. På kvällarna så hade de ordnat friluftsmöten i 2 byar. Och kvinnor och män, de kom vandrade från en omkrets på ungefär 5-6 kilometer. Man kom ungefär 7 och så sjöng man en timme och så började själva mötet 8. Och höll på till 10. Och sen efter det så fick alla ett mål mat. Man lagade mat i stora grytor. Första kvällen var det ungefär 800. Man ursäktade sig för att det var så få därför att det hade dött några i byn intill. Så därför kunde de inte komma. Och andra kvällen kom det drygt 1000. Och tredje kvällen, då vi inte längre var kvar där, så jag ringde upp Mörden Völvi som vi hade mötena tillsammans med. Och han sa, ryktet hade gått om de där vitingarna som var med också. Så de hade annonserat att vi skulle vara med den kvällen också. Då var det 4 000-5 000 personer på det mötet. Enkla människor som har mött Jesus till förvandling i sina liv. På det här seminariet så berättade ledarna att de militanta hinduerna, de som har makten i landet, de har som mål att år 2021 ska inga kristna finnas kvar i Indien. Så sa de, de kommer inte att lyckas, sa de trosvist. Och visst har de rätt. Aldrig har kristna varit mer förföljda än de är idag runt omkring på jorden. Ni vet, Mao ville utplåna de kristna i Kina. Han satte alla ledarna i fängelse, men vad hände? Ledarna vittnade i fängelset och de enkla kristna, de vittnade för sina vänner. Och så ledde det till en tillväxt vi inte har sett maken till. Vad har varit nyckeln? Jo, det enkla personliga vittnesbördet om Jesus. Du kan vittna om honom. Du kan vittna om honom. Du måste inte kunna allt det som jag har sagt idag för att börja. Och jag tror att Helena betonar också detta för några söndagar sen. Kommer du ihåg den blinde mannen? Han som Jesus botade i Johannes 9. Och när de judiska ledarna kallade honom till sig och hotade honom och provocerade honom, sa: ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Vad svarar han? Om han är en syndare eller inte? Ja, det vet jag inte. Men jag vet en sak. Jag som var blind kan se nu. One thing I know, sort of that. I was blind and now I see. En sak vet jag var blind. Nu kan jag se. Tala om ett enkelt vittnesbörd, eller hur? Hans teologi, den var inget vidare. Han visste inte vem Jesus var. Ja, om han är en syndare inte. Nej, jag vet inte. Jag vet bara en sak. Jag var blind. Nu kan jag se. Och hörni, där får du och jag börja. Låt oss inte tillhöra dem som tycker det är pinsamt att vara kristen utanför kyrkan. Utan låt oss frimodigt stå upp och börja i det lilla. Och dela vårt vittnesbörd. För Jesus har själv lovat: jag är med er alla dagar ända till tidens slut. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig att en dag ska varenda knä böjas inför dig. Varenda tunga, också de som idag hånar dig, ska bekänna: Jesus Kristus är Herre. Tack att vi får ta den bekännelsen på våra läppar idag. Och vi får också gå ut med den. Jesus, du som har visat oss vem Gud är. Nåden och sanningen har kommit genom dig. Du som själv är Gud. Men samtidigt för alltid är människosonen. Med märken i dina händer och dina fötter. Tack för att du har blivit så ett med oss. Tack för att du ska komma tillbaka. Som en rättvis domare. Men också för att regera i all evighet. Herre, låt oss få vara vittnesbärare som där vi går fram vittnar om detta fantastiska som du har gjort. Du som är vår frälsare. Du som är vår räddare. Du som har uppstått igen och som lever. Tack Jesus. Låt oss få gå ut med detta både bland svenskar och bland andra som har kommit hit till vårt land. Använd oss som du vill. Varenda en i Jesu namn. Amen.